I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
First of all, we must bear in mind that everything that is happening to the player is also happening to the spectator. But whereas in the theatre the spectator is only a voyeur, in sport he is also one of the actors. Through sport, man experiences the struggle for survival, but the combat is reduced to the form of a spectacle, its effects, its dangers, and its humiliation removed. It has lost its harmfulness, but not its spectacular appeal or its significance. What is sport? Sport replies with another question. Which is the best? Sport gives new meaning to the question of the ancient duels, for here man's superiority is measured only in relationship to things. Which man is best able to overcome the resistance of things, the immobility of nature? Which is the best able to harness the world and give it to man, to all mankind? This is what sport stands for. Hej Johanna Frändén.
Svulstigt.
Roland Barthes, vår favoritsemiotiker, teckentolkare, som vet allt eller visste allt om hur betydelser uppstår i världen, skrev sådär när han skrev om sport och om fotboll specifikt.
Vad fint att han skrev det på så uttalat brittisk engelska. Det var jag helt omedveten om att han...
Ja, jag försöker vara lite publik här. Fast inte för publik samtidigt. Det är liksom den här förbannelsen som vi i Football Radical hamnar i. Att läsa på originalspråk hade varit lite för jobbigt, kände jag. Men samtidigt inte läsa på svenska.
Nej, framförallt så är det ju... Alltså, jag har ju mina reservationer för den här liksom... Den nya svenska trenden att alla ska prata brittisk engelska. Mm. Men jag ännu mer... så har jag ju svårt för amerikansk engelska när det handlar om fotboll, det här vi diskuterat tidigare. Det går inte att lyssna på när jänkare ska kommentera fotboll. Det känns fel. Och då har jag ganska ofta kontakt med en jättelegitim liksom, jänkare. Alltså, du vet, så här, latinobakgrund från Paraguay. Men det låter inte klokt när han liksom ska kommentera dagsaktualiteter i Premier League då framförallt. Det var mycket framförallt när Miguel Almiron gick till Newcastle, som känns också väldigt icke-Kalifornien, om du förstår vad jag menar. Ah, alltså, som klubb och som transfer och så.
Så vilken engelska är du fördrar egentligen? Är det liksom någon sorts pidgin English? Eller vad ska vi...
Om den brittiska och engelska English. Är borta.
Erasmus English, okej. Okay.
Nej, jag tycker det är jättefint att vi håller fast vid brittiskan i fotbollssammanhang. Jag tycker den har sin absoluta plats här. Kanske lite mer cockney då, om jag får önska. Men det får bli nästa vecka.
Ja, det får bli nästa vecka.
Min cockney är inte så stark, måste jag säga.
Nej, inte min heller, tyvärr. faktiskt. I think I can do this. And she would have heard it all. And then she popped out, so I put on a brave face. But the second time I went out on a balcony and got my hands and knees and cried. Saken med Barthes är att allt han har skrivit inte översatt till svenska heller. Så att det är väl också ett grundproblem. Jag ber om ursäkt för det.
Men,
så där skrev han i alla fall om sport. Och varför... innan vi går in på att referera våra göromål i veckan som gått och så vill jag ta avstamp i det där. Han skriver ju om vad fotboll är för någonting, och den frågan kom till mig igen när internet vältes över ända här i veckan. Två gånger om på, jag tror det var ungefär på ett dygn. Du som agerade ute på Twitter har ju säkert sett bilderna, först och främst av Daverson i Copa Libertadores-finalen. Det är ju Vigges gamla kompis, Victor Nilsson Lindelöfs lagkompis från tiden i Benficas B-lagspelare, tror jag, som nu då avgjorde Copa Libertadores-finalen för Palmeiras mot Flamengo. Med sitt 2-1 mål i förlängningen. Men det var inte det, var inte målet som alla spred vidare och skrattade åt, utan det var den här lilla filmen av när han är i en tilltrassad situation och på väg därifrån får han en liten lätt kärvänlig klapp i ryggslutet av domaren Nestor Pitana.
Nestor Pitana, det var fan inte igår. För han döma fortfarande? Jag trodde han var för gammal.
Nej, men han ser väl ut. Han har en sån här Clint Eastwood-kvalitet. Han skulle ju kunna döma till en 80. Ser ut som en sån här marinsoldat. Det är ingen som vågar
säga till honom. Hans sista VM tror jag i alla fall var 2018. Men okej, okay, gud vad jag har saknat honom.
Dömde Sverige då, tror jag. För mig att han dömde Mexiko-matchen.
Ja, kanske. Han är 46 år.
Det är ingen ålder på en häst.
Nej.
Det vill jag verkligen.
Dömde han ju faktiskt. Han dömde VM för 2020.
Ja, oja. Mm. Nej, jag vill starkt säga att 46 är inget skäl att räkna bort.
Nej, nej, just det. Du är helt rätt.
Nej, men det han gör är att han kastar sig till marken då. För att han ser inte att det är domaren som klappar honom lite snett. Han tror att det är någon motståndare.
And he's got down.
Oh dear.
Han har förklarat i efterhand då att men jag försökte liksom köpa oss lite tid och låta mina lagkompisar andas lite. Jag tänkte, ja, jag får göra en Daverson här och dyka lite. Men jag trodde att det var någon motspelare. Jag fattade inte att det var domaren. Och så garvade han lite.
Det är väl ändå ett sånt läge när man bara inte ska säga någonting. Man ska bara inte snacka bort det utan liksom ta på sig, tror jag.
Ja, absolut. Det var det ena som hände. Och sen så kom det också de här bilderna från Norge som du kanske har sett, som har refererats i ännu mer även i svenska medier. Och när...
Får otroligt mycket så, ångest när du säger du som är, du har sett det på internet. Jag känner så här, jag är ju ute på internet ibland förvisso, men känner inte till detta.
Ja, doppar man tån i internet senaste veckan så de har haft en förmåga att dyka upp de här klippen. Viken, det som hände var så att David Brekalo attackerar sin egen målvakt då.
Ah, ja, okej. Okay.
I Viking. Och blir utvisad.
Detta swishade förbi.
Det swishade förbi. Och det sjuka med det, som såklart först då allas primära take, att det är så sjukt att ge sig på sin egen målvakt och blir utvisad för det. Men det andra som är totalt sjukt med det klippet är att målvakten filmar och förstärker situationen. Och ja, tillbaka till Bart, det som jag får mig att fundera kring då, vad sport är och fotboll är ju att liksom, har vi kommit dit nu att reflexen då att simulera har blivit så himla stark att det inte längre spelar någon roll vem det är som knuffar liksom. Det kan vara domaren, det kan vara medspelare, du ska ändå simulera och förstärka och provocera fram någonting. Och det här är ju sagt då med, jag är verkligen ingen motståndare till simulationer, förstärkningar, filmningar. Jag kan tycka att det är underhållande, jag kan ha förståelse för det. Jag kan till och med tycka att det är motiverat liksom emellanåt att göra det. Jag är inte en traditionell lutheran i den aspekten. Jag tycker att det är en sån snäv fotbollssyn att tycka att de som tacklar hårt bakifrån är fotbollsspelare, men de som lägger sig ner och förstärker efter den tacklingen då är någon slags spaggefjoller som ska visas ut och tas bort från sporten. Men
just det.
Jag tycker att det är att det, just de här två situationerna säger någonting om mycket. Och jag kommer ju själv från teatervärlden på sätt och vis. Jag har skrivit mycket om teater och pluggat mycket teater och läst mycket om teater och sett väldigt mycket teater och så. Inte så mycket längre, men jag skulle arbeta med teater, var min tanke. Och se det här och kommer att tänka på Peter Brook, som oerhört stark teaterauktoritet, teaterman, som har skrivit en bok som heter Den tomma spelplatsen, och den skriver om olika sorters teater. Det är liksom den smittbärande teatern, den heliga teatern, den primitiva teatern, där då liksom den heliga teatern är den som han skriver något om, att det är den som gör det osynliga synligt, som liksom tränger ner i de här undre lagren av det djupmänskliga och kan formulera saker som våra sinnen normalt inte upplever, och lyfter upp det och ger någon slags helig dimension till scenen och teatern. den primitiva teatern är då det som händer i det vardagliga, det som kan hända liksom på en bar eller i en, ja, kanske i en fotbollsmatch och så.
Det
som uppstår bara att du går in på en scen liksom. Alltså en scen i bred bemärkelse.
Mm.
Men det här då, det som Davidsson gör och det som Vikings målvakt han Gunnarsson gör är ju mer åt det som Brooks kallar den smittbärande teatern. Alltså en teater som har förlorat sin nyfikenhet, som bara refererar, inte vill berätta någonting som är nytt eller spännande eller genuint, eller utan bara reproducerar, bara upprepar det som redan tidigare är fast och gjutet på något vis.
Är det här som Carl Johan Dier brukar kalla fotbollens meme-teater?
Mm. Han var inne på filmningarna, va?
Mm, precis. Men kanske inte precis som en del av det. Men också det här att man, ja precis, man väldigt mycket överdriver alla gester, även när man klagar hos domaren eller så, för att det måste, man måste visa med hela kroppen vad som händer och vad man tycker. Vilket man egentligen bara gör på teatern annars. Och framförallt inom mimteatern där man inte har någon röst. Och det är ju lite samma sak med fotbollen. Man har ju en röst förvisso, men du kan ju inte kommunicera med publiken ofta, så är det alldeles för hög. Ja, du kan ju inte skrika så att de hör liksom.
Inte vokalt i alla fall.
Så att det blir, nej, så det blir liksom den effekten då, ett sorts överdrivet meme, och att det är en del av charmen då. Om man kommer in, han kommer ju verkligen in från teatervärlden in i fotbollen.
Ja, men det som jag vill landa i är att de här situationerna behöver sin teaterkritiker snarare än fotbollstyckare, så för att filmning i sig är inte ett fenomen bara, utan det finns olika sorters filmningar, olika sorters simulationer. Och lite då, om man då är teaterintresserad, så vet man också att man kan både älska och hata teater. För att alltså, tv eller film eller fotboll eller sex eller vad du vill, så kan man ha behållning även om det är dåligt. Man kan se en dålig fotbollsmatch och tycka att det är rätt kul ändå. Du kan se en dålig film och verkligen njuta av den, och du kan, har jag hört, även ha dåligt sex och tycka att det är helt okej. Men
det var ju före MeToo, Simon.
Ja, sant. men dålig teater går det liksom inte riktigt att ha behållning av. Det är bland det värsta som finns.
Just det.
För att det är naket och du kommer inte undan. Och det som händer när Davidsson lägger sig, eller Vikings målvakt lägger sig, så är det att man som publik på något sätt blir medskyldig. Det går liksom inte att slå bort blicken från det. För att man får känslan av att, men tror du på riktigt att det är det här som jag vill ha? Liksom, att jag vill vara en del av det här? Och i så fall, vad säger det om dig, och ännu mer, vad säger det om mig, och vad säger det om oss alla?
Det är faktiskt, det är intressant, för lite vill jag utvidga det till att handla om nästan allt som sker på en scen. Alltså ett riktigt, du vet hur det är att vara på så här, alltså någon form av, inte vet jag, något socialt sammanhang där det finns karaoke, och det är jätte, alltså du vet, de som sjunger bara flamsar och det är jättedåligt. Alltså alla fransmän är ju så jätte dåliga på att sjunga. Det är verkligen inte som svenskar där typ alla kan gå upp och så här, ta en stämma på.
Välkommen till det schematiska avsnittet av podden. Fransmän är skitliga på att sjunga.
De är hemskt dåliga på att sjunga och musicera. Det är inte alls ett demokratiskt nöje på samma sätt som i Sverige, att alla svenskar kan ju dra tre ackord på en gitarr liksom. Det kan inte fransmän. Här är det något, det är bara en elitsyssla här. Det här är min upplevelse. Vilket ju gör att de bara såhär, åh, nu är det karaoke. Så bara, Johanna, ska du inte med? Du kan ju sjunga typ såhär. Jag bara, alltså det är så jävla förnedrande. Och ens göra en ansats till att göra någonting bra när alla andra är så himla kass. Och det här är så pinsamt för alla inblandade. De förstår inte riktigt det själva då, vilket ju räddar dem lite grann. Men att det blir precis den här känslan av att någon går upp på en scen och gör någonting dåligt. Och man sitter där och man kan inte gå därifrån. Man blir en del av det på ett sätt som man kan, alltså TV:n kan man ju stänga av liksom, men man kan verkligen inte gå, alltså man kan ju lämna en dålig pjäs, men då får man ju smyga ut liksom. Det är pinsamt också.
Ja, det är fruktansvärt, och det är den där erfarenheten som man skaffar sig när man då är i teatersvängen och du går och ser någon som du kanske tycker om eller i alla fall känner eller är vagt bekant med, och du efteråt förväntas då efter en horribelt usel pjäs eller uppträdande förväntas säga någonting, du vet, man ses efteråt. Och till slut så tvingas man skaffa sig en strategi för hur man ska hantera det. Och jag landade i att jag sa men gud, man märkte, alltså, ni måste haft så jäkla roligt när ni gjorde det här.
Ja.
Med ett leende. Mm. Bort från värdeomdömena, utan att betygsta upplevelsen. Alltså motsvarigheten till det där, jag ber om ursäkt för din upplevelse. Ja, men du kränkte mig. Ja, men ja, förlåt om du upplevde dig kränkt. Den motsvarigheten, den inverterade varianten.
Det var faktiskt någon som skrev, vad lustigt, det var någon som skrev i veckan eller förra veckan på Twitter, det var, kan det vara Johan Hilton eller Victor Malm, ja men någon i alla fall som kulturrecensent eller kritiker som skrev just det, att det vidrigaste kritik man kan få för en bok är ju, det märks att hen hade roligt när hen skrev den.
Ja. Ja, den är inte helt sådär möjlig att transformera till de andra områden man är inne på. Alltså, det märks att den här är kul när vi spelade fotboll, eller det märks att du hade kul när vi hade sex. Den är svårhanterad.
Den situationen har ju ändå, den har ju representerats några gånger i mänsklighetens historia. Det märks att du hade kul när vi hade sex.
Ja, svår. Jag vill i alla fall av olika skäl bara ha det sagt. Alltså inte, jag vänder mig inte mot
dig. Är det bra? Förlåt. Är det sånt försvar? Harvey Weinstein, hans advokat, bara, jo men Harvey hade ändå kul. Nej, förlåt för opassande skämt. Men det är så här lite förmildrande omständighet. Han bara, jag hade svinkul. Jag kan inte ta ansvar för er andra, men jag menar, it's a scene. It's
han
a stage.
Får inte säga det. Han kan inte säga det. Då blir han fälld.
Nej, just det. Nej, det är domaren då som bara så här, ja, förmildrande omständighet, Harvey. Märks att du hade kul ändå.
And to Harvey Weinstein, the tough guy on the playground.
Ah, nej, okay, förlåt.
20 år. Förlåt på alla sätt. Nej, det var dålig teater. Det var smittbärande teater de sysslade med. Det var fel. Inte att de filmade, utan att de gjorde det av reflex. Och de tror någonstans att det här som publiken vill ha, det vill vi inte. Det var, därför var det dåligt. Det var dålig teater, därför var det uselt.
Men du, alltså det där är jätteintressant, för att jag tänker ofta på det, att jag har ju lite samma inställning som du till filmningar. Jag lyckas aldrig i alla fall, jag försöker känna efter när jag hör folk säga så här, det är fan för jävligt, så känner jag så här, kan jag uppbåda den känslan någonstans? Så här, nej, jag blir inte så upprörd av det, eller jag blir inte upprörd. Eller jag kan ju bli upprörd om det drabbar ett lag jag håller på, liksom. Det är typiskt den, du vet, grejen. Men inte så mycket själva akten i sig. Men trots det, så ja, trots att filmningar är så pass närvarande i fotbollen, så pratar vi liksom aldrig om det som något annat än ett problem. Vi pratar ju aldrig om att någon är bra på att filma, vilket ju faktiskt alldeles oavsett hur man ser på det, är en stor fördel liksom inom fotbollen, och någon form av skådespelartalang såklart. Och att, alltså den liksom debatten eller den diskursen eller vad fan du vill, finns inte riktigt. Fast vi kanske borde rent konkret, liksom, eller rent pragmatiskt, både kanske hylla och träna på det, om du förstår vad jag menar. Alltså fotbollen ser ut som den gör, lite så. Finns det inte en poäng i att bli bra på att förstärka en situation då, om vi ska kalla det så lite mer diplomatiskt?
Ja, för att återvända till Brooks, så det finns absolut moment där filmen kan vara den heliga teatern som lyfter upp det osynliga och gör det synligt och laddar det med mening på något vis. Det är fullt möjligt att tänka sig det, att ja, du visar upp, alltså, det de inte har sett.
Let's talk about sex. Det är ju verkligen, det är ju inte så att filmningar inte finns i,
va?
Där så att säga.
Va? This is brand new information.
När hon säger så här, det märks att du hade roligt, Simon, och du bara säger, ja men du då? Då kan det ha varit en filmning. Ja,
okay.
Bara, vi lämnar det där.
Okej. Okay. Men tack.
Fotbollny. Radikal.
Du, annars då? Det har varit en matig vecka ju.
Ja, verkligen en matig vecka. Framförallt som det bara är onsdag morgon och det känns som att veckan nästan är slut. Nej, men det måste man säga ändå. Damlandskamp igår. Jag vet inte om du såg Sverige när de mötte Slovakien.
Jag gjorde ju inte det.
Men det är lugnt. Jag har den här liksom, jag tyckte vår kollega Frida Faglund sammanfattade väldigt bra. Man har liksom den här nya känslan kring Sverige eller halvnya, att de är liksom så bra så att de löser allt. Alltså det är klart de löser liksom. Och i halvtid stod det 1-0 och det var lite för lite. Och så är känslan att det här är världens, om inte bästa så är det världens kanske säkraste fotbollslag på de sidan. Lite så är straffavgöranden borttagna då. Men det finns liksom, och det finns så mycket kvalitet och det finns så mycket olika sätt att slå motståndarna, och det finns också så här spelare som länge har varit kanske stått med en fot i startelvan men inte helt och hållet, alltså jag tänker på en Lina Hurtig till exempel, som bara är så självklar, eller en Filippa Angeldal som bara, var kom hon ifrån, och Rolfe såklart som är liksom en amazon.
Alltså det är också verkligen en ny generation, jag menar inte bara liksom då ålderswise så, utan att också är en ny sorts spel, så här, någon sorts syntes av, jag menar, vi minns hur det såg ut för 20 år sedan när fysik räckte väldigt, väldigt, väldigt långt. Och sen kom då en teknisk generation ut i fotbollsvärlden, och nu så finns det liksom moderna spelare, så det som alltså Rolfö är inte en fysiskt stark som kunde skjuta för 20 år sedan, utan hon är också liksom en oerhört teknisk funktionell spelare.
Jag vet, det är helt otroligt.
Lina Hurtig är också samma sak liksom. Det är kraft, frenesi, men också liksom en funktionell teknik och så vidare och så vidare. En ny sorts ytterbackar som är inte bara snabba, starka, utan också tekniskt begåvade passningsspelare.
Ja, visst.
Ja, det är bra. Det är väldigt bra. Det är oerhört bra. Fridolina Rolfö. Hon har ett av de bästa skotten i världen enligt förbundskaptenen Peter Gerhardsson. Och vi förstår vad han menar.
Ja, nej, men det var verkligen kul och se. Det märktes att de hade roligt, tycker jag, mot Slovakien, trots allt. Detta igår, i måndags då, var vi på olika håll då och satt och guldbollade, eller när hade ni er en guldbollen middag?
Ja, det var också i måndags. Vi drack, jag höll på att säga fransk champagne, det var ju taft och lågt, precis. Men champagne dracks och möten hölls.
Okej, beslut fattades. Har ni på? Ja, jag förstår. Ja, jag vet att du inte kommer berätta ens under knivhot. Men får jag fråga, hade ni liksom uppdateringar från den stora Ballon d'Or-galan, eller var det så?
Du menar att bli lite såhär, att eventuellt fatta ett kompensatoriskt beslut?
nej.
Nu tog de Messi, alltså anfaller känns lite gjort. Nej, det hade vi faktiskt inte.
Men det var väl en slump att det sammanföll, så brukar det inte vara, vad jag vet.
Nej, det sammanföll ju dessutom med näst sista gången i Allsvenskan, vissa matcher. Så det var, det var det ganska full bevakning och målrapporter från.
Ja, det förstår jag.
Däremot så, det var intressant i fjol när det fattades olika beslut om man ska jämföra guldboll och fransk guldboll, att de delade inte ut sitt pris i fjol på grund av pandemin. Medans vi valde ju att, alltså, ungefär på samma sätt som, kan du betygsätta en spelare som bara spelar en kvart i en match? Ja, det tycker jag att man kan. För att har du en kvart så ska du göra det bästa du kan med din kvart. Då kan vi faktiskt säga att om ett inhopp är bra eller dåligt. På samma
det var
sätt
ju, ja, jag håller med om det. Det är ganska mycket konspiration här om att det var så att säga order direkt från högsta ort, typ regeringen, till fransk fotboll. Liksom. För att Frankrike var ju en av få ligor som inte återupptogs under sommaren där. Och att man då skulle stå liksom stark i det här beslutet, i detta politiskt ganska laddade beslut, genom att då från fransk fotbolls sida var solidarisk och inte dela ut en guldboll.
Mm-hmm.
Jag har hört sämre sådana dark web-teorier. Hört bättre också i och för sig, men det är klart det skulle kunna finnas en. Det var väl, jag tror att man motiverar med att det var orättvist för att vissa ligor hade spelat klart och vissa inte. Och inte så roligt för Robert Lewandowski såklart, som vi kanske skulle haft en, kanske till och med i år, men utan tvekan förra året. Vilket du, Leo Messi, gentilt gick med på och berättade, eller ja, sa själv, tog upp själv i sitt tacktal.
Ja, men det märks att Lewandowski hade roligt i fjol.
I fjol, exakt. Mm. Men det var ändå, vad ska man säga, det är ju rätt kul med de där galorna. Man kommer inte så nära egentligen, för oftast får man sitta i ett pressrum som det var nu. Och sen så kommer vinnarna förbi då, och så är det en presskonferens och sådär. Och det, man kan ju följa allt och sådär. Man är både nära och inte på något sätt. Men det är ju lite fint att se. Alltså framförallt är det roligt att se hur uppklädda alla är. Alltså det är ju faktiskt lite roligt. Alltså Wagsen är så jävla stylade. Mm. Det är så himla mycket. Jag tycker de förtjänar så mycket en sån kväll. Och så är det alltid spännande att se vad de ska göra för vilket liksom, vad blir det för så här sexistskandal? Mm. Blir ju alltid minst en. Vem kommer vara sur på sociala medier efteråt? Ja, men det var ju typ Karim Benzema som typ så här publicerade en bild på sig själv där det stod att han blev fyra då, han blev fyra omröstningar, och så bara så hade han så en jätteenkelt meme också, hade han typ korsat över det och skrivit en etta bredvid. Man bara, okej,
okay, ser ut som Sven Nylander.
Ja, precis, sagt så. Den fjärde mannen, ja, precis. Ja, nej, jag vet inte. Det som slog mig i vanlig ordning var väl att damerna blev såklart lite diskriminerade. Vad skulle annars vara? En boll på slottet och så vidare. Men att de ändå liksom intagit scenen så pass mycket, och att vinnarna är så satans säkra på damsidan. Alltså, Alexia Putella som vann, som ju var stor favorit, hon var liksom så... Ja, det var så perfekt. Det var inte ett svindlande tal på något sätt. Men det var ändå ett perfekt framträdande och genomtänkt och snyggt. Och du vet, lite på spanska, lite på katalanska. Direkt satte hon liksom allt fokus på laget. Alltså du vet, sådär som det blir så tydligt på att det är nästan som två olika sporter på något sätt. Damfotboll, herrfotboll, beroende. Alltså med tanke på hur man pratar om sina framgångar. Det var ju samma med Ada Hegerberg när hon vann, så var hon ju liksom omgiven av sina Lyon-kollegor och lagkamrater. Det var väldigt fint liksom. Det är väldigt fint när det är sådana dominanta lag som kommer. Och nu var det ju så få damer där, eftersom de hade lagt den här, vi pratade om det förra veckan var det väl, de la ju den här galan på under uppehållet. Men Joan Laporta hade chartrat dit sina tjejer från deras landslagsläger som var i Sevilla eller ja, någonstans. Och de var fem stycken. Och det var väldigt... det var en genuin glädje och ett väldigt fint framförande. Och sen får man ju se att... Vafatten, Leo Messi har ju blivit jättebra också på att prata. Det tog 20 år i rampljuset liksom. Det var inte så att han... Det är ju lite mer imponerande med någon som går från så noll... Alltså ingen vet vem det är, och så bara håller hon ett sånt helt blixtrande... Eller gör ett blixtrande framträdande. Men jag tyckte ändå han... Ja, han har fått ordning på saker och ting... Messi. Kände väl också att det kanske var sista gången.
Ja, men det är, man blir lite glad faktiskt varje gång man ser Messi i intervjusituationer och sådär nu, för att man ser att han har, att ridån har fallit, den som att det har funnits mellan honom och den andra finns inte riktigt längre.
Det är muy difícil esto para mí después de tanto año de hacer toda mi vida acá no estaba preparado.
Nej. Även om han är snart kanske är slut som artist, så är han ju också slut som autist, vilket
sant,
ju är
sant.
Förlåt alla med diagnoser, det är ett tvångsmässigt skämt vi måste köra.
Det är sin egen diagnos.
Exakt, det är det verkligen. Det är den OCD-diagnosen som jag har. Vår kollega Gregory Schneider, som är Liberations fotbollspenna, skrev så här om valet av Leo Messi. Liberation, som är en vänstertidning, och det går liksom igenom i hela bevakningen, men jag tyckte att det var en intressant reflektion i alla fall. Kortfattat kan man säga att det var fel att ge priset till Messi i år. Varför det? För det var ett sånt år där laget har varit så överlägset individerna inom fotbollen. Chelsea är verkligen liksom en alltså det är ett lag, det är verkligen inte någonting annat än en grupporganism på något sätt. Och det är de som har skördat de stora framgångarna. Och Leo Messi var individualisten som åt upp liksom en tredjedel av Barcelonas lönekaka. Kvävde klubben tills de var tvungna, inte kunde göra något annat än att göra sig av med honom till slut. Och att det inte borde ha premierats som ett år som...
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Detta.
Kannibalen, Lionel Messi.
Ja, det äger ju sin riktighet, även om Messi sen var redo att gå ner i till halva lönen och bla bla bla. Så stämmer det ju att han är ju en del, alltså, han är ju roten till problemet ganska så mycket. Han är ganska mycket roten till Barcelonas alla problem just nu, om vi ska vara helt ärliga. Även om de förstås har en egen agens. Men ja, jag vet inte, jag tyckte det var lite tänkvärt i alla fall.
I alla fall uppfriskande. Ju... Alltså, gud vad det perspektivet också behövs någonstans. Alltså, eftersom det är liksom, ja, ursäkta, men kapitalismens logiska slutpunkt. En man står kvar. Kannibalen som äter upp allt annat belönas med att, ja, det finaste priset som finns.
Ja, det är ju lite det.
Det är inte bara okomplicerat, så att säga.
Nej, verkligen ej. Simon, vi mässade ju lite i veckan i liksom stor glädje. Vi hade roligt, som man brukar säga då. Över Bayern Münchens... vad säger man? Generalstämma? Inte, bolagsstämma?
Årsstämma. Ah. Det är en medlemsförening, så jag vet inte om man säger...
Alltså, ja,
årsmöte tror jag funkar.
Årsmöte säger man. Ja, just det. Där det blev mer eller mindre upplopp. Vi kan väl lyssna på hur det lät först och främst. Detta är alltså medlemmar då som skriker i princip Heiner Raus, är det väl? Ut med Heiner, som är ordförande i Bayern München. Och som satt då på, om ni tänker er, ett långbord längst fram på scenen och filmade halvbra. Med bland annat Oliver Kahn, som är sportdirektör, eller direktör bara i klubben.
VD.
Bredvid sig. Ja, VD. Där har du. Tack. Und so weiter. Vad handlar det här om då? Jo, det handlar ju om Qatar, va? Och det faktum att från medlemshåll så hade man skickat in en motion om att diskutera eller avbryta sponsorsamarbetet med Qatar Airways.
Det ska vara korrekt, och det var viktigt för dem att de vill inte avbryta, de vill inte förlänga det går ut 2023.
Just det.
Så.
Precis. Ja, vi ska vara så precisa vi kan i den här podden, då, helt rätt. Precis, och det kommer då ha löpt under 5 år, eller?
Tror jag. 18 till 23.
Just så. Och från stämmans sida då, eller årsmötets sida, eller vad ska man säga, ordförandeklubbans sida, så menar man att det här är inte en medlemsfråga. Och vi har fått ett domstolsbeslut på en bayersk domstol som då har sagt sitt i ärendet och menar att detta behöver inte, eller ska inte vara en medlemsfråga. Det ska inte tas upp på mötet. Fyll i gärna, Simon, för jag vet att du är ännu mer...
Ja, det är så. Jag pratade inför stämman med då han som är motionförfattaren, han som har drivit på det här mest av alla, som heter en juridikstudent, lite pejorativt kanske. Han praktiserar juridik, eller håller på att utbilda sig till att bli färdig internationell jurist då.
Michel Ott. Juridikstudent. Pejorativt eller inte.
Ja, okej, han är det. Men det är inte så att han går på universitetet och pluggar lite juridik, så, utan han är snart färdig internationell jurist, liksom, på hyfsat hög nivå där han blir. Och han skickade då in den här motionen. Han är då engagerad med frågorna och skickade in motionen för en dryg månad sedan, och fick då hela tiden inte klart om har motionen accepterats, kommer den lyftas upp eller inte på årsmötet. Och han får liksom själv gå till rätten för att få någon sån här förhandsföreläggande eller så, för att då tvinga dem att ta upp den. Men den togs inte upp. Klubben lämnade beskedet att de hade inte hunnit behandla motionen, då vilket han avfärdade som, det måste vara ren lögn såklart, om man får en motion en månad i tid för ett möte så ska den hinna tas upp. Och reglerna då är ju att det skulle räcka med enkel majoritet vid en omröstning om man har lagt fram den där, för att då driva igenom motionen. Det bud som återstod honom då var att, när den nog inte accepterades, var att spontant ta upp den på mötet. Och då, för att en motion som spontant tas upp, då röstar man om den ska behandlas eller inte, och då krävs 75% majoritet för att den då ska behandlas. Vilket är då inte, den fick inte 75% av rösterna. Bland annat så röstade hela styrelsen nej till att...
Just det.
Och ja, men det roliga var ju ändå reaktionerna liksom, det här mötet mellan att det står liksom engagerade medlemmar som vägrar att vara kunder, utan som vill ha en äkta och genuin klubbdemokrati, som står liksom och skanderar, som du säger, att bort med Heiner, och det är vi som är klubben, inte ni, och så vidare. Och gör det ändå, alltså, på något sätt så de stormar inte scenen, det är inga sådana scener, utan de, ja, jag tycker en uppvisning i vilja till demokrati så. Också någon annan medlem som ju då, de bröt ju mötet till slut innan alla hade fått tala och få ordet och så vidare. Så var det någon medlem som ställde sig upp när mötet hade klubbats av, ställde sig på en stol för att hålla sin egen lilla plädering. Mm. Precis.
Det var inte det han åt. Det kanske inte var.
Nej, det var inte åt som stod där. Han hade fått chansen att prata även då med hugg från mötesordföranden, att ja, det här ska pratas om med respekt och så. Ja, det var alltså en stor kris såklart för FC Bayern, och i förlängning för hela den tyska fotbollen då, som berömmer sig för sin medlemsdemokrati och sina engagerade supportrar och så vidare. Hårt.
Det som slog mig när jag såg det här, utöver allt annat då, att det var en ganska sund reaktion och det kändes liksom som att debatten fick vitaliserades i alla fall lite grann, när de åtminstone kan, när man åtminstone kan få som medlem se beslutsfattarna i ögonen och tala om att vi vill ha bort det, alltså precis som du säger, på ganska civiliserat sätt, även om det var upprört. Det var ju det här, ja, Oliver Kahn då inte minst, som satt som en av syndabockarna såklart på podiet. Han var på Ballon d'Or-galan också, såg sliten ut måste jag säga. Vet inte, kan inte säga exakt vad som är vad, men det kostar på att vara, så att säga, för detta toppspelare. Och jag tycker att det är, jag börjar skönja ett mönster, och detta förstärktes i veckan när Olof Lund kom hem från Qatar med sitt intervjumaterial där. Och
såg han också sliten ut, menar du?
Nej, han ser aldrig sliten ut. Han är fan jämnt taggad. Han är alltid roligt, Olof. Nej, men du såg när han pratade med Peter Schmeichel såklart. Och frågade om den här inställningen och hur han ser på Qatar, det politiska läget. Så vet inte, vi slog ju fast här inledningsvis i podden att det är svårt att läsa grejer på originalspråk. Vi kan inte kräva att folk kanske kan franska. Danska har jag ju väldigt svårt för, men vi måste ändå lyssna lite, för att Olof Lund, som den skåningen, här satt ju såklart inte på danska.
Det har stått på alltid, och det ska handla om fotboll. Det är mange, mange, mange andre niveauer af det her, den her debat, som aldrig bliver taget op, men når det handler om fodbold, så bliver den altid taget op.
Ja, det er kort sagt, så kan man ju säga att Schmeichel liksom är lite sådär, oj, fast det här ska ju handla om fotboll och det finns massa andra nivåer, men jag kan bara bry mig om fotbollen och det enda jag vet något om är fotbollen och bla 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 sådär. Han pratade med Samuel Eto'o också, som sa någonting åt samma håll. Ja, det är liksom nej men jag är här för att vara ambassadör för fotbollen i Qatar, för VM och inte för alla de döda, lite så. Och det är ju intressant för att det är så otroligt yrvakna reaktioner på den här frågan. Vi kan ju nämna i sammanhanget David Beckham då, som får 1,8 miljarder för att vara en ambassadör för Qatar. Och inte bara, tror jag, fotbolls-VM utan liksom lite mer landet i stort. Sådär. För det skulle sträcka sig under 10 år som jag förstod det, hans kontrakt. Det här är ju några av 90-talets och 00-talets absolut största fotbollsnamn. Och det är slående hur, vilka jävla boomers de är. Mm. Det är väl det jag vill liksom landa i. Att det finns nästan inga vad ska man säga, arter inom fotbollsfaunan som är så dåliga på den här frågan som före detta fotbollsspelare. De är helt offside om jag får hålla på och tönta mig och sådär, som folk som inte kan fotboll ska.
Bara du har roligt.
När de pratar med henne, exakt. Och att det märks en sån klassisk liksom generationsficka här på något sätt. Jämfört med nu aktiva spelare. Jag menar, det är jättemånga som inte uttalar sig om det här, som inte kan, som inte vill, som spelar i klubbar som ägs av Qatar, bla bla bla. Men man kan ju ändå se att fotbollsspelare, de aktiva nu, de behöver skaffa sig en hållning liksom. Det är lite så, skaffa en analys. Alla vet att frågan kommer förr eller senare. Och många pratar om det. Vi har ju såklart jättemånga exempel som alla känner till i våra nordiska grannländer. Vi har de flesta svenska spelarna som har fått frågan här, spelarna damerna ska vi inte ens tala om, i vanlig ordning är de ju mycket, mycket längre fram liksom i sin analys och även på den stora scenen. För att det här är en generation som är politiserad på ett annat sätt, vill jag påstå. Det gäller ju för hela samhället och det gäller ju för alla ämnen av den här typ politisk karaktär som dyker upp inom fotbollen. Vi pratar om rasismen, vi pratar om de stora pengarna, vi pratar om barnfattigdom, vad du vill. Att det finns liksom ett engagemang hos, och kanske framförallt rasism hos spelare idag, som den här liksom Schmeichel, Eto, Oliver Kahn, David Beckham-generationen bara aldrig befattade sig med.
Ja, alltså gud ja. Det är, och sen jag håller med till 100% om det. Sen finns det också sådär, om man nu ska ha invändningar mot det. En intressant sak i som spåren efter det här är ju alltså kopplat till diskussionen som ju har funnits och kanske fortfarande finns om det här med där man pratar lite nedsättande om slacktivism eller clicktivism, alltså den form av aktivism som sker på internet då med, ja, slogans eller hashtags eller tomt poserande, som ju då kritikerna menar att det kostar liksom ingenting att ta ställning på det sättet. Det blir intressant först när du engagerar dig på riktigt aktivistiskt eller politiskt eller någonting som kostar dig något. Och det där är ju en sanning med väldigt stor modifikation, för att även nätaktivismen eller det här medvetandegörandet har ju absolut sina poänger och betyder jättemycket och kan leda till förändring, eftersom vi alla är då kunder i den moderna ekonomin, även när det handlar om fotboll. Och kundmakten är det viktigaste som finns i det kapitalistiska systemet. Så. Men det som jag tycker är spännande är ju att nu när den här frågan har seglat upp som så oerhört, liksom, framförallt fotbolls-VM i mindre omfattning då, OS, vilket man kan tycka ganska mycket om. Att, ja,
det är helt bisarrt.
Ja, det är helt bisarrt.
Ja, det är helt sjukt faktiskt.
Inte minst om man ska ta upp det norska fallet då, där OS debatteras inte alls på med samma höga röster. I Qatar ska de inte spela, men i OS kommer de ta 30 guld i vanlig ordning.
Du ser den där.
Nej, jag säger bara att den finns. Jag ser inte att se den, men den finns ju absolut. Om det nu är så att Kina har uigurer i läger, så kanske inte, då kanske den debatten borde lyftas också.
Det är helt besatt. Jag kan inte liksom nog påpeka hur jävla konstigt det är. Och jag tror att det har att göra med att folk bara är så mycket räddare för Kina än Qatar, helt enkelt. Alltså, ja. Jag tror att rakt upp och ner att det är det handlar om. Liksom. Det känns svinobehagligt att sätta sig upp mot Kina, för att man vet att de kan liksom gå ner på alltså personnivå och straffa folk i andra länder och höra av sig till, jag vet ju nu, alltså man vet ju den svenska ambassadör, eller ja, Kinas ambassadör för detta i Sverige höll på liksom och gav sig på medier och det ena med det andra och så. Men,
och det här säger det, ju trots att vi är medvetna om att kineserna hör det här.
Vi vet att de hör oss hela tiden.
Nej, men jag tycker det är intressant att också notera hur lite uppmärksamhet det blir kring det som faktiskt då kan leda till förändring, det vill säga de politiska besluten som fattas. Jag skrev en text för, vad kan det vara, 2 månader sedan om hur EU antog en resolution då kring världsutställningen i Dubai och uppmanar då europeiska, alltså medlemsstater att bojkotta, att inte sponsra och så vidare. Och jag frågade då Karin Karlsbro, alltså Liberalernas EU ledamot i EU-parlamentet som är mycket inne på liksom sportswashing-frågor och så, om kan man se det här i förlängningen att det också skulle kunna omfatta Qatar-VM, för det är ju besläktat eller oerhört snarlikt liksom. Och ja, hon både trodde och hoppades det. Och i veckan så kom ju ett nytt då beslut, en ny resolution från EU-parlamentet om de har antagit en EU Sports Policy, ett policydokument med massor med punkter. Bland annat då en punkt 19 som lyder att EU urges public authorities, sports federations and organizations to uphold human rights and democratic principles in all of their actions, especially when awarding host status for major sporting events. Ja, och vad gäller sponsorer och så vidare, att de skriver att de insist that major sporting events should no longer be awarded to countries where these fundamental rights and values are repeatedly violated. Oerhört tydliga ord ju. Och intressant med det är väl att EU har inte en jättetydlig makt att styra, men om några har en makt att påverka, så alltså sådana här bilaterala och multilaterala företeelser som fotboll och fotbollsmästerskap och så är det ju EU. De är närmast att ha den makten. Sen finns det massor med liksom saker som försvårar det, inte minst då att både EU och, eller förlåt, både FIFA och UEFA är ju har ju statut om att politiken får inte gå in och påverka och styra. Då kan de stänga av eller utesluta eller nationsförbund. Och de har ju som bekant sina högkvarter i Schweiz båda två, det är ingen slump, utan att det är för att förhindra insyn och förhindra att man går in och juridiskt styr över dem och så. Men som sagt, har några möjligheten att påverka hur fotbollen styrs, så är det faktiskt EU. Och nu har de gått ut med väldigt tydliga rekommendationer och förslag liksom. Och det märks inte, det publiceras knappt rapporter om det. Vilket är tydligt sorgligt.
Fast det gör de väl, alltså det skrivs inget om det, för man vet att det inte kommer få någon betydelse. Alltså jag tänker på att alla, även till exempel när fotbolls-EM gick i Polen och Ukraina där 2012, då var det ju också så här att Sveriges regering åker inte till exempel till Ukraina då, i alla fall. Jag tror inte de åkte på några matcher. Reinfeldt var det på den tiden. För att, och det är ju en markering, men det blir liksom mer en så här, ja, vi kan inte stötta den här typen av evenemang typ, men vi vet också att det inte spelar, det gör ingen skillnad. Alltså det är helt jävla hopplöst att komma åt. Det finns ju inte den typen av internationell lag, eller vad man ska säga, lagstiftning, vilket på ett sätt kanske är ganska bra, eller global lagstiftning tror jag kanske man ska undvika in i längsta. Men det är ju, det visar kanske, det faktum att det inte ges en uppmärksamhet visar kanske mer än någonting hur tandlöst EU är inför den här typen av liksom jätteevenemang egentligen.
Jag håller med om att vi är tandlösa, men de har tänder till skillnad från alla andra institutioner, så ska det styras politiskt, så är det därifrån det kommer. Och därför tycker jag att ändå så här, det ska uppmärksammas mer än det gör. Det uppmärksammades av vissa, till exempel av FIFA och UEFA, och båda gick ut med pressmeddelanden där de då kommenterade den här policyrapporten och resolutionen. Och det var stor underhållning, ska jag behöva tala om. UEFA rubricerar då, både UEFA och FIFA välkomnar den här policyrapporten. De tyckte den var toppen. UEFA gör det under rubriken: medlemmar i EU-parlamentet expressly reject so-called Super League. Det var vad de tog med sig. Tjeferin, UEFA-presidenten, säger att EU-parlamentets budskap vad det gäller EUs invånare var klart tydligt, att Europa och europeerna motsätter sig fundamentalt breakaway projects like the failed European Super League that threatens the values of European sport. Det var alltså det som de såg som det viktigaste, det vill säga det som passar dem alldeles utmärkt.
Det var deras läsning av den här resolutionen.
De skrev inte en rad om formuleringen kring var mästerskap ska hållas. FIFA då, de kan man ju lita på. Vad tror du att de fick ut av rapporten? Jo, de fick ut det här i sin rubricering. Report focuses on key issues such as good governance, safe sport, inclusiveness and anti-discrimination. FIFA's transfer system reform gains support as part of improving good governance and integrity. De skriver om hur rapporten berömmer deras då steg för att reglera agentmarknaden och inte en enda rad om formuleringen kring arrangemang och mästerskap. Mm. Man läser som man vill läsa, som Satan och så vidare.
You don't believe in God, so Satan is your daddy.
Det var ju lite livat i Qatar här om dagen, förra veckan var det väl, när NRKs två utsända, en kameraman och en reporter, duon vid namnet Ekeland och Gorbani, blev tagna av polis för att man då enligt katarisk polis hade, eller katariska myndigheter hade beträtt privatmark, tror jag det var officiellt, och fick lämna ifrån sig allt sitt inspelade material och fick sitta i en, ja, de greps och satt i en cell där i 30 timmar någonting innan de...
Och vet du, enligt mina källor är det faktiskt 3 stycken norska journalister som har gripits. Det har bara kommit fram 2, men enligt mina källor är det 3.
Ja, men den tredje var ju ett annat sammanhang, om vi tänker på Josimar-redaktören.
Var det Site Wombly? Förlåt, internt. Ja, det sägs att det ska finnas någon mer som inte har kommit fram i alla fall. Jag vet inte mer än så.
Jaha. Ja, jag vet i alla fall bara att Josimar då, som är ett norskt Offside, kan man säga, ett magasin, reste till Qatar också då, och deras redaktör Håvard Mellnäs blev arresterad i Qatar också i förrgår.
Den främste Qatargrävaren, kan man säga. Nästan i
ja, möjligt. Men här vill jag ändå hävda att han har försökt att surfa lite på liksom den här polisvågen i Qatar, eller gripande vågen. Efter 24 timmar på glatt celle så blev han slappfri. Vad hade Håvard Mellnäs gjort då? Hade han också letat upp dissidenter, pratat med gästarbetare, inte vet jag, satt dit någon katarisk höjdare? Nej, detta hände. Jag var på väg ut av ett hotell. Då jag såg en gott vuxen man skälla ut 2 unge hotellansatte som bar kofferten hans. Jag bad ham om att ta lite mer ro. Det ente med en lite verbalt munhuggeri, berättar Mellnäs. Plötsligt ropte mannen på politiet och en halv minut senare satt jag i en politibil påfört handjärn. Men högt ärade Mellnäs har då så att säga kommer inte riktigt fram som den så tryckfrihetshjälte som man kan hoppas på, utan han har råkt fast för att han har munhuggits lite med en hotellchef. I och för sig då ställt sig på den svagare partens sida, så det ska han ju ha.
Det är mer någon scen ur Sun i Qatar, där Sunes pappa är fängslad.
Alltså det, är så, det här är ju typ filmen, vad fan hette den här? Det var ju en norsk film för 20 år sedan. Melling, nej vad fan heter han? Ett du vet, en norsk tönt liksom, en sån där en norsk
apropå
man
traftologier,
exakt. Elling, heter det inte så?
Ja, just det, Elling, det låter det, absolut.
Lite så, det är lite så, Elling åker till fjällen, åker till Qatar och blir gripen för munhuggeri. Ja, jag vet inte. Till och med VG som intervjuar honom lackar lite och säger så här: tyckte du inte att gripandet och arresteringen av NKs journalister Samt det faktum att myndigheter i Qatar antagligen vet vem du är, borde du inte ha undgått den här typen av situation, eller jag borde inte ha undvikit det. I eftertid är det klart att det hade varit det klokaste, säger Mönster BG.
Ja, vad tycker du om det? Hur ser straffskalan för munhuggeri ut i Qatar?
Alltså, han hade roligt.
Han hade så jävla kul.
Svinnöjd med att få sitta liksom 24 timmar. Tänker, jag kan komma hem och berätta om det här, och så bara uppdaga sig att det var kanske inte riktigt samma nobla syfte. Även om man såklart ska få munhuggas med hotellchefer, herregud. Jag säger inget om det.
Det ska man ha diplom för generellt.
Jag vet inte, jag tyckte det var en otroligt, alltså för mer än någonting annat, otroligt konstig timing av Qatar. Alltså är de lite smarta nu? Mm. De har lagt 10 år på att liksom tvätta sitt varumärke, och så gör de en sån här tabbe. Tar två, inte munhuggeri kan man väl leva med då kanske, men att de ändå griper två journalister som de vet kommer från ett land där debatten går hög om Qatar-VM. Och ger dem det försprånget i debatten på något sätt.
Ja,
det blir så otroligt mycket lättare att argumentera för att det här är en skitidé att spela liksom fotboll i Qatar, när de blir liksom, ja, av inte avlyssnade, men de blir avtvingade på sitt inspelade material och det ena med det andra.
Ja, det får de tänka på fabeln om, vad är det, skorpionen och grodan, va? Som
är det något om vem som kommer först i mål? Nej, det är
bra nära. Nej, men de ska väl, skorpionen ska väl över och vill rida över på grodans rygg och lovar att jag kommer inte att hugga dig.
Nej, just det.
För då drunknar vi båda, och han gör det ändå. Ja, just det, men varför gjorde det? Nu kommer vi båda dö. För att jag är en skorpion, det ligger i min natur. De kunde inte hålla sig, liksom Davison eller Gunnarsson i Viking. De gjorde det av reflex.
Mm.
Men huggeri, han ska bort.
Mm. Så är det med den saken. Ibland, ganska ofta faktiskt, så drabbas jag av den här känslan att man inte, det är inte så att jag vill kanske hjälpa Qatar eller vill hjälpa stora organisationer som blir liksom kritiskt granskade av medier, men jag känner att man hade kunnat tillföra ganska mycket som journalist för att berätta vilka situationer de ska undvika och vilken typ av uttalanden de ska göra och sådär. Det gäller inte minst FIFA och UEFA, att man ändå skulle kunna så det är inte svinbra människor som de har på sina, som sina liksom propaganda ska man säga, rådgivare.
Det finns säkert pengar att göra för det, Johanna, där, tror jag.
Är det jag ska göra om jag nu ska bojkotta Qatar? Åka dit och så att säga ställa mig på den andra sidan.
Qatar-konsulta lite.
Qatar-konsulta.
Ja, hade du varit född 68 istället för 81, så kanske du kunde göra det. Då hade du varit där som en Schmeichel eller Eto'o eller så,
ja.
Med mediekunskaper. Ja, nej, det var intressant. Och jag för att så där, på ett annat plan avfärda Peter Schmeichel och alla de här som kör med att det bara är fotboll. Den är ju alltid intressant att tänka sig hur de kan tro rimligen att det de har gjort sina förmögenheter på är att spela fotboll. Det vill säga att alla pengar, all uppmärksamhet kommer utifrån att de springer runt och sparkar på en läderboll och låtsas som att det inte handlar om ett kringverk, att det inte handlar om magin kring sporten, att vi har gett den ett högre värde och så vidare.
Just det, men det är verkligen de jag känner med någonting annat. Så där, det är inte så att jag är jättesugen på egentligen äta ur Peter Schmeichels hand, men jag känner att så här, det kriar nästan i fingrarna för att man skulle bara vilja sätta ner honom i en timme och bara så här, okej, det här måste du svara på den här frågan. Liksom. Alltså, allt är bättre än det där svamlet. Säg då, jag tror på dialog. Säg, jag tror på att Qatar liksom behöver öppnas upp och ju mer människor träffar. Säg något jätteklyschigt. Till och med det är ganska liksom, men det kommer ändå kunna. Alltså, det är ändå bättre än att låtsas som att det regnar, för det gör aldrig Qatar. Bara boom.
Ja, säg att de har kul i Qatar i alla fall.
Exakt.
Eller vad som. Ja, den sortens vecka var det. Vad tar oss vidare?
Vi stänger den.
Ja, vi gör väl det. Det knackas på studiedörren mest därför, tror jag.
Ja, det gör det. Jag förstår.
Jag vill inte bli här för därifrån i handfängsel.
Munhuggeri.
Jag har inget munhuggeri i mig just nu på onsdag morgon.
Nej, du har inte det. Det är inte den Simon vi känner. Jag funderar lite häromdagen, Simon, på om vi går fram lite hårt. Om vi exploaterar olyckliga individer i våran podd ibland. Alltså i känsliga tillfällen i livet. Mm. Vi har ju liksom både snuttifierat och vad ska man säga, realityfierat skilsmässan blev det inte då, men otrohetsaffären mellan Wanda och Mauri Icardi till exempel.
Mm.
På ett sätt som man kanske kan känna att borde de inte få ha det för sig själva. Jag landar ändå konstant i det faktum att hänger man ut allt detta på sina sociala medier så får man leva med det på något sätt. Och det är inte så att någon har skadat sig och så vidare. Nu skedde ju detta i det andra stora, liksom jätteuppmärksammade svartsjukefallet kan vi väl kalla det. Man vet fortfarande inte riktigt exakt vad som har hänt. Men jag pratar förstås om PSG-dramat där Aminata Diallo under flera dygn var högst, alltså första misstänkt för att ha sänt två män, maskerade män, på sin lagkamrat då, Keira Amraoui. Hon skulle bli misshandlad för att Diallo skulle kunna ta hennes plats helt enkelt. Och jag vet inte, det kändes ju spontant jävligt obehagligt när det hände. För det är våld inblandat och det är på en helt annan nivå. Och sen gick detta vidare till att involvera för detta storspelaren i Barcelona och franska landslaget, för all del ikon Erik Abidal. Där har vi skrivit om också, inga konstigheter. Att han, och det beroende på vilken media man följer så har det kommit fram lite olika typer av detaljer i detta. Fransk media har faktiskt varit lite mer restriktiv. Spansk media har ju dragit på liksom, och kallat det här ett otroligt drama. Och att Abidal ska haft en affär med Hamraoui under tiden då de... Ja, hon spelade i Barcelona tidigare och han var sportdirektör där ett tag. Sportdirektör? Ja, han hade någon position. Jag tror att det var det han var, va?
Sportchef,
precis. Och det här kändes ju lite snaskigt och lite, ja, vad ska man säga om det? Det kändes inte riktigt bra, kanske framförallt inte för henne. Men teorin var ju i alla fall att Erika Bidals fru, då har gett Abidal, skulle ligga bakom den här beställningen. Det vet vi fortfarande ingenting om, och nu har det varit lite tyst där på det här området i någon vecka i alla fall. Hon nekar ju till detta, inte formellt, för jag vet inte om hon har blivit hörd än, men på sociala medier och så. Men hon har begärt skilsmässa från Abidal, det var i alla fall den senaste nyheten. Och återigen så tycker jag man kan ta upp det här för att det har spelats upp inför öppen ridå. Hon har skrivit om svek många gånger och blivit sviken till slut, så man förlåter och sen bryr man. Till slut bryr man sig inte längre, man vill bara gå vidare med sitt liv och släppa allt och så vidare. Erika Bidal publicerade då en uppdatering, jag måste skratta lite för den var så jävla tramsig, på Instagram också i förra veckan någon gång. Där han bad sin fru, då Hayat Abidal, om ursäkt. Förlåt mig, Hayat Abidal. Jag förtjänar den här liksom, förnedringen. Även om den dödar mig levande så förtjänar jag det. Vad som än händer, är du kvinnan i mitt liv. Du är mamman till våra två fantastiska barn. Och jag hoppas att en dag att du ska ta mig tillbaka och så vidare. Det här... Ja, men inte den här typen av utspel gör man inte ostraffat i tider av sociala medier. Så ett geni på Twitter som kallar sig Anis plockade upp den här texten på Instagram och skrev följande. Jag har just läst Erik Abidals meddelande på, som han har skrivit för att få tillbaka sin kvinna. Jag har aldrig hört något mer R&B någonsin. Jag var tvungen såklart att se om jag kunde göra någonting instrumentellt av det. Och sen har han alltså tonsatt Erika Bidals, ja, förlåt mig, post. Och jag håller med om att den låter ganska R&B. Och jag tycker att den kan få ta oss härifrån den här veckan. Och så får ni döma oss allt ni vill för att vi grottar ner oss i de här detaljerna.
Cry as a river.
Exakt så. Vi hörs nästa vecka.
Ha det kul.
Tjingling, ha det kul. Hej Dabidal, pardonne-moi. Peu importe ta décision, tu resteras à mes yeux la femme de ma vie, la femme de ma vie.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Hamdo, Lila, Insha, Allah, un jour tu me pardonneras. Hayat Abidal, pardonne-moi. Peu importe ta décision, tu resteras à mes yeux la femme de ma vie, la femme de ma vie. Yeah. Ouh, Hayat Abidal, pardonne-moi. Peu importe ta décision, tu resteras à mes yeux la femme de ma vie.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.